fick frågan här, varför har vi ett ax som symbol här för våran kyrka? Och jag tror att vi kan hitta flera betydelsefulla saker i den symbolen. Men en sak påminner oss om den goda skörden, verkligen. Om de ord som sås ut som frön och landar i den goda jorden och som växer upp och blir till en god skörd, ger ett väldigt gott resultat. Och ordet handlar om evangeliet i detta. Jag fick höra en berättelse igår, den var kanske inte från ett sammanhang, om några människor som haft stökigt förflutet, som jag känner till dem lite lätt också själv, men hur de hade kommit till tro här under de åkte i en bil och föraren hade kommit till tro för några år sedan och lämnat droger och missbruk bakom sig. Och i bilen satt också några andra som hade lämnat det här livet ganska nyligen bakom sig. Och så blev de stoppade av polisen. För de kunde se polisen när de kollade upp registreringsnumret att den här föraren har en ganska diger belastning i belastningsregistret. Så de ville kolla upp sådär. Så när de blev invinkade utav polisen så blir de först alldeles stirriga så här, för att de är ju vana att när de blev invinkade av polisen så får de följa med till stationen och det blir massor med bråk och elände så där, så de blir ganska uppstressade och börjar förklara att vi är faktiskt på väg till kyrkan. Det är så att jag har lämnat allt det här bakom mig med missbruk och grejer. Vi har mött Jesus och alla tre personer tror jag det var i bilen där, och börja förklara och berätta och liksom ganska så engagerat och exalterat. Vi har ju mött Jesus. Och de här poliserna blir liksom, stämmer det här liksom? Vad är det som händer här? Och ja, går bort och konfererar inte. Till slut så kommer en tillbaka som är, jag är också kristen. Jag förstår väl att någonting har hänt här nu. Ni får åka iväg. Och bara det här jublet, de här människorna kom och berättade för kyrkan liksom att polisen släppte oss. Vi behövde inte följa med till stationen. Det var ju inte allt det här eländet som vi brukar ha. Utan de vinkade och kollade och så fick vi komma iväg. Befrielsen från det här mörkret som de varit med om och vad det betyder. Och evangeliet, att det verkligen betyder någonting i människors liv, i djupaste mörker men också i alla möjliga olika situationer. Evangeliet är så viktigt. Vi har nu en pågående kurs som vi haft tre gånger, det är två gånger kvar. Dela det vackraste. Och skulle någon vilja haka på så får ni gärna göra det kommande veckor. Om att just få dela det som är så dyrbart för oss, evangelium, till människor. Och det finns en speciell glädje i att vara med när det här händer. Och det kan ta sig lite olika uttryck. I tisdags här, och jag ska fortsätta på det spåret, så handlar det en hel del om att anden, den heliga ande, Gud själv vill vara med oss när det här händer. Och att också att Gud kan visa sin kärlek och kraft när vi är med och ber för människor och ser att människor kan bli botade i Jesu namn från sjukdom. Och vi passade faktiskt på att be för varandra där och vi upplevde verkligen att anden var där. Och jag fick vara med och be för två personer som hade problem. De var inte utöver den arten att de kunde kontrollera om de hade blivit botade på precis en gång. Men de beskrev att det upplevs verkligen som att anden är här. En värme kom över dem och de kände sig vidrörda av Gud. Och jag kände själv hela atmosfären där. En glädje som jag kände igen ifrån anden verkar. Och egentligen samma glädje som jag, om jag påminner mig, som när jag i vintras här fick förmånen att tömma kyrkans frys där jag berättat om. När en hjälpsökande person som levde under besvärliga omständigheter och gick till affären och fyllde på lite mer. Några matkassar, en människa som inte kunnat äta ordentligt utan verkligen behövde ha minimirationer under lång, lång tid för att det fattades pengar. Att få vara med och ge evangelium i form utav bröd i det där sammanhanget. Eller när jag varit ute på torget i pastorskrage och bjudit på kaffe och sådär. Ibland har det varit lite stökigt och svårt att få kontakt med människor. Men ibland har den här verkligen kontakten och intressanta samtalet där livet och man pratar om de viktiga sakerna. Den glädjen som finns där i. Och den önskar jag att vi alla skulle få tag i mer. Och det står lite grann om den här glädjen i vad vi ska läsa idag ifrån första Thessalonikerbrevet. Jag ska läsa en ganska bra bit ur kapitel 1 och 2. En liten bakgrund bara där. För det här brevet är ganska unikt på det sättet att det känns som att nästan få en dagsaktuell tidning ifrån Paulus liv och tjänst och resor. I apostlagärningarna kan vi nämligen läsa om hur Paulus var på resa. Han kom upp i nuvarande Grekland, Filippi, och där människor kom till tro och så vidare, som det brukar göra när han far runt. Men han mötte också motstånd och blev bland annat piskad. Och det är inte bara några rapp i största allmänhet, utan de blir blodiga, sårade och slängs längst in i fängelsehålen där. Men Gud gör ett under, och mitt när de sitter i mörkret där och sjunger lovsånger mitt i natten, så gör Gud ett under. Och slutar med att fångvaktaren kommer till tro och tar hand om dem och tvättar deras sår och så vidare. Men de får lämna staden och kommer vidare till Thessaloniki. Och där möter de också, berättar för den judiska kommuniteten där och människor som är intresserade utav den judiska tron. Och många upptäcker Jesus. Men det blir inte bättre än att de ganska snart får fly ifrån den stan också och lämna den här väldigt unga, nyfödda församlingen bakom sig. Och bara några veckor eller kanske en månad efter det här så skriver Paulus det här brevet. Och vi får någonstans hans egna tankar, hans egen upplevelse, hans egen reflektion utifrån det han är med i det här sammanhanget. Och jag tycker att det är så otroligt spännande att få liksom nästan sitta i Paulus huvud och läsa de här orden från första Thessalonikerbrevet. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessaloniki som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Gud älskar er bröder och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den helige ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt hör man talas om i tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt sök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanna guden. Och vänta på att hans son som han har uppväckt från de döda ska komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förutsmjukats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet. Därför talar vi som vi gör. Det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel. Gud är vårt vittne. Och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostel att kunna komma med anspråk. Istället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Så kära hade ni blivit för oss. Jesus, tack för de här orden. Och jag ber att du verkligen låter din ande öppna våra sinnen och hjärtan. Inte bara för dess någonstans teoretiska innebörd utan för det andliga liv som finns tillsammans med dig och i tjänst för dig. Amen. Det som slår mig riktigt i det här brevet, det är kärleken och ömheten från Paulus och i relation till de här. Redan i inledningen så står ju det här om deras egen kärlek. Att han tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och håller ut i hoppet. Att kärleken hade också landat i den här församlingen, det fanns närvarande. Vers 4, Gud älskar er bröder. Det skulle lika gärna kunna stått syskon, men sådana grekiska att det står bröder. Gud älskar er. Och just de här orden, Gud älskar er, det kanske är de svåraste orden att förkunna egentligen. För att man behöver klä dem med kött för att vi verkligen ska förstå vad det innebär. De här personerna med stök i bakgrund i bilen, de hade förstått vad Guds kärlek innebar. Hur det kunde förvandla deras liv. Lite längre fram så beskriver Paulus sin egen kärlek som en mor som älskar sina barn. Och den här ömheten verkligen som fanns här. Att de var beredda att ge utav sitt eget liv. När anden verkar i oss så är det inte bara liksom det som är övernaturligt på något sätt, utan det är det mänskliga också, och det är det kärleksfulla som kännetecknar när anden verkar i oss. Och lite längre fram, det läste jag inte, men där står det också om som en far i relation till sina barn. Verkligen de starkaste mänskliga kärleksbanden talar Paulus om. Men så står det om ande och kraft här. Och jag tänkte vi skulle stanna upp inför detta. Vi ska läsa ordet igen här. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Jesus, han började sin offentliga tjänst först efter att han hade blivit döpt i Jordan, och så när han klev upp ur vattnet, eller stod kvar kanske, det står lite olika i de olika berättelserna, så står det om hur himlen öppnar sig och den heliga ande kommer ner över honom i skepnad av en duva, och Gud fadern talar ut så att det hörs i hela nejden: detta är min älskade son, min utvalde. En uppenbarelse utav den treenige guden, Gud fader och son, som vi knappt ser någon annanstans i Bibeln på det här tydliga sätt. Och det spännande just i den berättelsen, det finns mycket som är spännande, men det är också att vad är det som vi märker om Gud i den berättelsen? Ja, fadern talar om sin kärlek. Och det säger någonting om vem Gud är och Guds natur. Men i vilket fall, anden kommer över Jesus för att han sen ska kunna gå in i sin offentliga tjänst där han berättar om det goda budskapet, om evangeliet, men också botar sjuka, driver ut demoner och gör massvis med kraftgärningar på olika sätt. Och det gjorde han i kraft utav den helige ande. På samma sätt befallde han sina lärjungar att gå ut och berätta om det goda budskapet, men också att bota sjuka och göra under på olika sätt. Och det som jag också sa när vi pratade om det här i tisdags, det som är så skönt med just det här bota sjuka uppmaningen, det är ju att det är helt omöjligt. Det ligger inte i den mänskliga kapaciteten att bota sjuka. Utan det är ju någonting verkligen Gud gör genom oss i den situationen. Och att vi behöver utlämna oss till att vara ett redskap för Gud. Men det finns verkligen en tanke om att anden vill vara med oss när vi gör det Gud säger till oss. När vi ska vara med och så ut de här kornen som ska växa och ge den goda skörden. I slutet på Markus evangelium kapitel 16 så skickar Jesus ut lärjungarna. Vers 17 står det: dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Och lite längre ner: Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som återföljde det. Alltså, när den helige ande är verksam så kan det bryta ner motstånd mot evangelium och ge vägar in i människors liv där vi tänkte att här finns inte en möjlighet för att folk ska kunna förstå vem Jesus är. Det här kan vi följa rakt igenom apostlagärningarna sen, hur lärjungarna verkligen gick ut och förkunnade men också bad och fick se mäktiga saker hända. Vi var i Filippi alldeles nyss här och där kom till exempel när en kvinna Lydia kommer till tro där, så beskrivs hur hon verkligen att Herren öppnade hennes hjärta. Och jag tänker faktiskt att varje människa som kommer till tro, i vilket sammanhang och på vilket sätt det är, så bygger det på att det är den helige ande som verkar i människans hjärta och öppnar upp för en förståelse för vem Jesus är. Och jag tänker att om vi ska kunna se den här goda skörden så behöver vi verkligen, det sker bara genom den helige ande. Och vi har kanske lite olika fält, om vi ska säga så. Vi har de här fantastiska barnen som många av dem har klivit upp en våning här. Om de ska verkligen få med sig en tro som inte bara handlar om att knalla i kyrkan tillsammans med sina föräldrar ett tag genom livet, utan en tro som bär genom hela livet, så måste det också få bli en personlig erfarenhet utav Gud, ett möte med den helige ande. I nästa helg så är det här intressanta föreläsningen Brann och försvann, som vi såg. Man kan läsa mer om det i programbladet. En person som berättar hur bland hans vänner när de växte upp i tonåren så var de ett stort gäng utav vänner. Men när de klev in i vuxenvärlden så i stort sett allihop försvann ifrån den kyrkliga miljön. En del hade kanske sin tro kvar på något sätt, men inte delade kyrkans gemenskap. Men många kapade egentligen även trons band. Men han själv återupptäckte sin tro och kommer att föreläsa och tala en del om det här resan tillbaks till tro också, och hur vi kan resonera kring det här. Jag tänker ju att tron för barn behöver bli någonting mer än bara föräldrarna som instruerat så här och så här är det, så här ska man göra. En tro där den heliga ande är verksam, det är ju det mest spännande som finns att utforska i tillvaron. Och jag känner själv som förälder att behöva vara en förebild i att leva det troslivet. Kan mina barn se på mig att jag har ett liv med Gud som de skulle vilja ha? Men det här handlar inte bara om våra barn. Det handlar om att människor som är i utanför kyrkan också ska kunna upptäcka vem Jesus är. Och där vi hör ifrån riktiga väckelsehärdar så är det ju i mångt och mycket så att det är i samklang med hur den heliga ande verkar. Och människor får upptäcka att Gud är inte bara teorier utan förmår och bota. Man lär känna Guds kärlek på det sättet. Det vi kan läsa om, det är inte bara apostlagärningarna. Jag har berättat om resan till Indien här ett antal gånger. Jag lyssnade på pastorn som nu har flyttat från Motala, Christer Roshamn, som var pastor där. Han var och besökte oss för ett och ett halvt år sedan, var det väl, 2 år sedan kanske. Och hur han egentligen fått vara med och be för runt 200 personer men i Motala till frälsning. Och hur väldigt mycket av det har skett i relation till att Gud har varit med och bekräftat evangeliet när de fått be för sjuka och sett dem friska. Det är möjligt verkligen här i Sverige nu också. Jag har många frågor som jag skulle vilja ställa till vår Herre när jag får se honom ansikte mot ansikte kring det här med helande och hur det kan gå till. Och hur vi ber innerligt i många situationer men kanske inte ser de resultat vi vill göra. Och jag har inte några fullständiga svar på det här. Jag har några pusselbitar kring det men inte någon fullständig bild. Men jag är så övertygad om att vi har mer att utforska kring det här. Vi har mer att upptäcka. Den helige ande vill vara med oss. Gud vill att vi ska utforska och upptäcka det här. Det måste gå och göra det här än mer. Jag tänker att en del i svaret på detta är att det finns en betoning i Nya Testamentet just på det här bekräfta ordet. Att nya människor ska få upptäcka vem Gud är. Och vågar vi be och tillämpa detta i miljöer där nya människor kan få upptäcka vem Jesus är, så tror jag vi kommer få se mycket mer utav andens handlande i det. Kanske bland arbetskamrater, grannar, vänner. Det behöver inte vara här i kyrkan på första bänk. Även om det gärna får ske här också. En annan pusselbit som har med detta att göra, tror jag Paulus är inne på det här med att ha rätt motiv för vad man gör. Och att ha rätt slags drivkraft i detta. Han säger att det här handlar inte om villfarelser. Det är inte bara hans egna fantasier, hans egna funderingar eller filosofier det här är rotade i. Det är inte orena motiv. Det är inte bara hans själviska drifter på något sätt att få makt eller inflytande eller position i detta. Det är ingen bedrägeri i det hela. Utan han har verkligen överlåtit sitt hjärta till Gud och låtit Guds vilja bli hans vilja. Och jag tänker att ja, ska vi verkligen få vara ett redskap för anden, så är det i den överlåtelsen. Och jag tänker att det finns också för Paulus någon typ utav samband som går åt båda håll kring de svårigheter han får vara med om. Där han i svårigheterna, jag menar, vi ska inte tänka oss annat än när de blev piskade såriga i Filippi, att det inte gjorde ont, att det inte var smärta i det. Och när han skriver att det fanns hårt motstånd här, då kan vi nog räkna med att det var hårt som kunde kännas rakt in på bara huden. Att det inte fanns ett lidande i det. Men i det lidandet så tar han tillfälle att överlåta sig än mer åt Gud. Och se sitt djupa, djupa beroende utav honom. Och så blir det ju också så. Är man helt överlåten åt Gud så kan man också föras in i tjänster där man, och i sammanhang där man möter motstånd. Att möta lidande, att möta motstånd är inte ett tecken på att vi skulle vara långt ifrån Gud. Men i det lidandet och motståndet så kan man också få upptäcka vad som står här. Så kraft. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga ande ger. Att det i detta lidandet också öppnas upp ett fönster utav en glädje från den heliga ande. Och om vi ska kunna tala om lidandet här så behöver vi stanna upp som Jesus gör inför, eller som Paulus gör inför Jesus. Vi följer Jesus exempel. Jesus gick in i lidandet. Jesus tog detta på sig. Och så säger han, ja, vi följer Jesus. Vi har också upplevt det. Och ni följer Jesus. Ni har också upplevt detta. Och beredskapen att inte bara välja den bekvämaste vägen. Där i skapas det överlåtna hjärtat. Hjärtat som kan öppna sig för den heliga ande. Och som kan vara ett redskap i att dela det vackraste. Överlåten till Gud. Ett hjärta som är helt och fullt överlåten. Ja, kommer vi helt och fullt någonstans i den här världen? Det vet jag inte. Men där vi är överlåtna till Gud. Det står inte i motsats till att älska människor, tvärtom. När vi ger oss till Gud, då ger Gud oss till de människor som finns i våra närhet. Där föds också den här kärleken, den innerliga kärleken som Paulus exemplifierar här. Som en mor till sina barn, som en far till sina barn. Och en frukt i detta är glädjen. Jag ska stanna här nu. Vi ska så småningom ha en nattvardsstund här. Och skulle vi också vilja inbjuda er, oss alla, att passa på att söka Gud tillsammans. Vi har talat om behov av fysiskt helande. Det kan finnas andra typer av helande. Vi får vara med och be för varandra. Och det kan man göra om man sitter bredvid någon som man har förtroende för. Man kan också söka sig fram här till bänkarna så kan vi vara med och be för varandra. Stolarna vid korset. Om att få ta emot det Gud vill göra i våra liv. Och få kraft att vara till tjänst. Jesus, tack för det vackra som du har gett oss. Den skatt du har planterat i våra liv. Och tack för allt det vackra som du har tänkt för denna värld och de människor vi möter. Du ser att i själva så förmår vi verkligen ingenting att göra. Vi behöver din ande. Sänd din ande över oss, Herre. Amen.